I somras var Nooshi Dadgostar så här nära att kicka bort Stefan Löfven från tronen. Plötsligt rusade hon i förtroendemätningar och Vänsterpartiet såg ut att resa sig från sina år som dörrmatta. Nu ser hon ut att hota om en repris. Är Nooshi Dadgostar Vänsterpartiets efterlängtade hjälte som kommer dra dem ur dvalan och äntligen ge dem verklig makt? Eller är hon bara en vevande haverist som sabbar för alla andra? Dessutom, ingen verkar bry sig om The Artist Formerly Known as Folkpartiet. Är det dags att låta dem vila i frid? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hörrni, det är så himla mycket som händer i politiken nu. Är det de här dagarna som gör ert jobb extra kul?
Inte just nu skulle jag vilja säga, för nu går man på något vis och vankar och undrar vad som ska hända.
Okej, nu är det så här dagarna innan julafton.
Stormens öga.
Det är ju en händelserik vecka där Socialdemokraterna och Vänstern har stått i centrum. Men var är vi precis nu?
Nej, men just nu så sker det ju förhandlingar. Magdalena Andersson har ju fram till på måndag att återrapportera till talmannen, så jag skulle gissa att det sker väldigt intensiva förhandlingar.
Mellan S och V?
Ja.
Och vilka utgångar kan det här få? Om vi liksom ska sia lite i spåkulan.
Ja, att Magdalena Andersson blir statsminister.
Den enda utgången som detta kan få?
Ja, nästan.
Jag ser inte att ni liksom går i taket över pepp här. Det känns som att det är väldigt tydligt för er vad som händer nu.
Ja, men det kan ju vara en lång sträcka fram till dess, men jag är helt övertygad, precis som My, att det här kommer att sluta på det viset, därför att inte bara är det så att Ulf Kristersson lite av siffrorna emot sig, utan det är också så att han själv har sagt att jag har ingen lust med det här just nu, utan jag satsar på att bli statsminister efter valet. Och ja, det är klart att man kan ju släpa folk till galgen, men varför släpa någon till statsminister taburetten? Det verkar ju onödigt.
Men samtidigt, alltså bromsklossen i vägen här är ju, som jag förstår, Nooshi Dadgostar. Och jag tänkte vi ska prata lite om hennes roll i det här. Vad tycker ni om hennes taktik hittills i de här förhandlingarna som har varit?
Ja, hittills tycker jag att hon har varit mystisk. Eftersom hennes kravlista har varierat både i längd och i prioriteringar. Men nu det senaste, alltså den här veckan har hon hållit sig åtminstone till samma prioriteringar.
Tycker du hon är lite flängig?
Ja, svårtid. För att det är ändå så att i en förhandling så måste man ju berätta vad man tycker är viktigast. Men nu har hon ju samlat sig till det, vad jag förstår, om hon inte ändrat sig sedan hon sist visade sig för allmänheten.
Men jag undrar så här, vad är taktiken? Det är ju rätt stor skillnad ändå. Man kan ju jämföra med somras, men det är väldigt stor skillnad, för att då var hon ju otroligt tydlig med vad hon ville. Alltså hon bottnade i bostads- och hyresfrågan. Partiet visste vad de ville. Hon visste vad de ville. De hade liksom externt stöd från Hyresgästföreningen. Ingen behövde gissa sig till, som Lena sa, vad kraven var. Vad det får för konsekvenser. Liksom. De får genom sina krav. Kommer det vara nya krav då, eller varför det får konsekvenser? Det var väldigt tydligt i somras. Och nu är det ju mer också ett litet, har varit ett hopplock av frågor. Det känns som att hon har behövt liksom gå flera delar av partiet till mötes och plockat upp frågor som är viktiga för olika delar av partiet. Och det har varit väldigt svårt
Men
att veta.
Är det inte rimligt ändå att hon kräver någonting för sitt stöd till S?
Ja, det kan man tycka. Hon hänvisar också till, alltså Nooshi Dadgostar hänvisar till Centern och Annie Lööf som har då förhandlat under väldigt lång tid, och då tycker hon att då ska de förhandla väldigt lång tid även med Vänsterpartiet. Men så, alltså den här Dada Hinkos baderättvisan, den finns inte. Utan jag tror hon får nöja sig med lite kortare tid. Alltså viktigast för Vänsterpartiet är ju ändå att de får så att säga inflytande över politiken överhuvudtaget och inte satta avskärmade i ett hörn. Och det tror jag att hon måste uppnå för att kunna acceptera någon slags överenskommelse med Magdalena Andersson.
Men hur arga är sossarna nu då?
Nej, men jag tror inte att de är särskilt arga, utan de inser ju att situationen är ju annorlunda än i somras. Och då hade vi en regeringskris som gick ut på att Vänsterpartiet tyckte illa om ett utredningsförslag, och sen tyckte den högeroppositionen att oj, 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 nu kan vi komma åt regeringen genom att hoppa med Vänsterpartiet i det här kravet att Stefan Löfven ska avgå, trots att vi tycker det här utredningsförslaget är toppen. Men nu är det ju ett annat läge, då finns inte januariavtalet. Regeringen har ett samarbetsparti, och det samarbetspartiet har inte lovat jättemycket mer än att se till att Stefan Löfven blir statsminister eller hjälpa till med det. Och då är det klart att då kan ju viljan från Socialdemokraterna och regeringen vara lite större att gå till Vänsterpartiet till mötes. Ja. Och det är också så att man har ju inte det här januariavtalet som uttryckligen sa att man skulle isolera Vänsterpartiet liksom Sverigedemokraterna.
Det roliga på kongressen för 2 veckor sedan, det var att det i särklass vanligaste frågan man fick av Socialdemokraterna, det var: vad vill Vänsterpartiet? Vad tänker de? Vad håller de på med? Alltså, så det finns ju också en viss irritation, men Magdalena Andersson har ju en helt annan inställning. Den är ju mycket mildare och inkluderande än vad Stefan Löfven har haft.
Ja, men för jag tänker det. Det är väl inte konstigt om Socialdemokraterna är lite frustrerade nu när Nooshi kommer igen och bara nej, stopp. Nu vill jag
Magdalena Andersson är ju en slipad politiker. Det är klart hon är inte förvånad över att det kommer krav från Nooshi Dadgostar i det här läget. Nej. Då vore hon ju inte slipad.
Om vi spolar tillbaka bandet då några månader till i somras, när hon hotade då med att släpa ut Stefan Löfven med fjunen ur Sagerska. Vad fick ni för bild av henne då?
En bild. Hon var ju väldigt anonym innan dess.
Alltså jag tyckte att hon var oresonlig, måste jag säga. Jag tycker inte att det är rimligt att kräva en regeringsavgång på ett utredningsförslag som den precis har fått på sitt bord.
Nej, men berätta mer om det, för du var ju lite hård mot henne då under den perioden. Varför var det?
Ja, av det skälet att jag tycker inte att man kan kräva en regeringsavgång på ett utredningsförslag som nyss har landat på regeringens bord, som de inte knappt har hunnit läsa, ännu mindre skicka ut på remiss och behandla i regeringskansliet och lägga fram ett förslag som så småningom ska landa på riksdagens bord. Jag tyckte att det var orimligt. Däremot så tycker jag såklart inte att det är orimligt att tycka att utredningsförslaget var tokigt, som Nooshi Dadgostar tyckte. Det står ju var och en fritt. Men hon utkrävde ett ansvar av regeringen som jag inte tycker att de hade i det här fallet än.
Håller du med om det, Mi?
Absolut.
Att det var orimligt?
Ja, men det är orimligt, men det var ju på väldigt lösa grunder. Det handlade ju om någonting helt annat. Jag håller med om Lena. Det fanns ju liksom ingenting som sa att det där utredningsförslaget skulle bli praktisk politik, utan det handlade ju om att desarmera januariavtalet.
Det var ju väldigt mycket åsikter om henne kring den perioden där i somras. Och en som jag fastnade vid var det här med att hennes politiska motståndare, bland annat Jimmy Åkesson och Moderaternas tidigare presschef Niklas Gillström, sa att hon står upp för sina väljare och är äkta. Och Alice Teodorescu sa till och med att hon vitaliserar politiken. Vad tänker ni kring att de säger sådana saker om henne?
Ja, då skulle jag inte ha sagt det om det hade riktat sig mot Ulf Kristersson, det är jag helt säker på.
Var det skönt när liksom pilbågen var siktad mot Stefan Löfven? Är det därför man har råd att säga det?
Ja, för dem var det absolut, det tror jag. Ja.
De kanske hade en önskan om att deras partiledare skulle stå upp för sina ideal.
Hint, hint, blink, blink.
Men... Nej, men det är ju så här, det är ju så här i politiken, och det gäller alla politiker, att det är ofta väldigt svårt att hålla fast vid någonting man har sagt 100%. Så här kommer det inte att bli. Ulf Kristersson, Lex, om himlen faller ner kommer vi att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Men tjänar
det är ju spinn att säga att äntligen står han upp för sina ideal, för att alla vet om att det är väldigt svårt i politiken att göra det. 100%.
Men på vilket sätt tjänar de på att göra den spinnen, att säga att Nooshi är bra?
De ger henne utrymme och skapar liksom större legitimitet till att hon driver på.
Ja, alltså de vill ju öka friktionen med sossarna.
Okej, ja. Kaos är deras liksom fördel. Men samtidigt
hon,
det här med...
Hon visar ju, eller de vill ju visa på att de har stabila regeringsalternativ och att det är liksom instabilt
titta vad de bråkar där borta. Sidan,
exakt. Ja.
Men på det här då med politisk spin, för jag såg att även bland Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare så ökade förtroendet för Nooshi. Det här var någon novus som kom i juni. Och det kan ju inte handla om spin. Vad handlar det om? Att till och med deras väljare får ökat förtroende för henne?
Men det handlade ju mer så jag faktiskt om frågan, nämligen hyror.
Ah.
Och då var det ju så att Nooshi Dadgostar hävdade helt felaktigt att 3 miljoner hyresgäster skulle drabbas av hyreshöjningar och många skulle tvingas att lämna sina hem. För det första så handlade det ju här absolut inte om de 3 miljoner hyresgäster som finns för närvarande eller de 3 miljoner människor som bor i hyreslägenheter. Utan det handlar ju om de som kommer att flytta in det handlade om de som skulle flytta in i eventuell nyproduktion.
Så i bostäder som inte finns ännu?
Ja, som inte fanns då och inte finns det nu heller.
Mm.
Det var ju skrämseltaktik utan like. Och det är klart att då är man då hyresgäst. Så tänker man, herregud, ska jag nu drabbas av en chockartad hyreshöjning när jag bor här i min lilla trevliga 50-talsområde utanför Linköping.
Men alltså, vänsterpartister verkar ju älska det. Tycker de också att det bara är...
Ja, jag vet inte. Då kanske de inte har satt in i frågan.
När man såg det som hände i somras när Nooshi stod där i talarstolen och citerade Tage Erlander och hade sån himla feeling.
Det finns många uppgifter som är för stora för den enskilda att klara på egen hand, men som kan lösas om vi går samman. De enskilda bygger upp organisationer för att på samverkans grund hävda sina intressen. De behöver stöd.
Då kändes det ju ändå att det här är inte ett parti som tänker agera dörrmatta. Men är det inte dörrmatta som de har fått vara under alla dessa år? Alltså även när de var stödparti åt Göran Persson och hans minoritetsregering?
De ingick i regeringsunderlaget mellan 2014 och 2018.
Ja.
Så att då budgetförhandlade de på ett riktigt vis.
Men vad fick de ut av det?
Ganska mycket skulle jag vilja säga.
Säg en sak.
Ja, massor med saker på vårdområdet.
Okej, okay, typ?
Mm. Typ, alltså jag är så dålig på sådär, men typ att det blev gratis att gå till vårdcentralen om 85+. Alltså de riktade in sig på ganska billiga frågor som ändå är väldigt betydelsefulla för de människor det angår. Det var ju en smart taktik. De fick ju med igenom mycket på den typen av områden.
Var det under den här perioden det också var så här glasögon för barn? Ja, gratis glasögon för
absolut.
Barn?
Absolut.
Ja. Gratis medicin till barn också ingick där.
Ja.
Och sen så är det också mer pengar till välfärden. Nu är det ju väldigt många partier som brukar ta på sig att de har varit med och förhandlat fram mer pengar till välfärden. Så det är väl kanske en öppen dörr.
Ja.
Men det var ju också ett stort välfärdspaket som presenterades under de här liksom efter de här budgetförhandlingarna.
Men sen kom då Stefan Löfven och stängde dörren för Jonas Sjöstedt och regeringssamverkan där 2014.
När vi kommer upp till Stefan Löfven så får vi omedelbart beskedet. Och det är utan att någon som helst diskussion har skett i sakfrågor eller villkor eller utformning så att han inte är intresserad av att regera med Vänsterpartiet.
Lena, du var ju där när Jonas liksom pratade om detta.
Nej, men han blev ju jätteledsen. Jag tror att de hade verkligen innerst inne hoppats på att de skulle få en plats i regeringen och det hade ju Jonas Sjöstedt uttalat som ett mål också under valrörelsen.
Mm.
Men han blev så ledsen så att det liksom, ja, tårarna inte direkt trillade men de trängde ändå fram när han hade en presskonferens efter det här beskedet från Stefan Löfven som kom direkt efter valet, alltså dagen efter helt enkelt. Men istället sen så formaliserades ju ett budgetsamarbete mellan den SMP-regeringen och V.
Mm. Och efter det kom ju då januariavtalet 2019. Och i det fanns ju någonting som i folkmun kallades för förnedringsklausulen som innebar att vi inte skulle ha något politiskt inflytande alls.
Liksom SD.
Precis som SD, precis. Och i samband med det här har det ändå funnits en retorik från högerhåll upplever jag som har buntat ihop Vänsterpartiet med SD som ett ytterkantsparti och att det pratas om dem då och då som extrema. Vad finns det för syfte med det?
Ja, men jag tror att syftet från början var att man skulle göra tydliga linjer att bada liksom ytterkanterna för att det var lättare och liksom hålla fast vid att man skulle hålla SD ute.
Mm.
Det är framförallt Centerpartiet ju som har haft, vad ska man säga, hårda principer. kring de här ytterkantspartierna. Men sen har den här principen mjuknat med tiden mot Vänsterpartiet. Alltså det är ju en annan relation till Vänsterpartiet. Så, och de grundas också på två olika saker. Så här, principen mot SD handlar ju liksom om liksom en existentiell princip, att man inte ska släppa in en sån en nationalistisk liksom högerparti till makten. Mm. Mot Vänsterpartiet handlar det mer om ideologisk motsättning, att man ser så otroligt långt ifrån varandra liksom i den ekonomiska politiken, där Centerpartiet är så väldigt liberalt och frihetligt. Och det är ju inte Vänsterpartiet. Själva grunden till Vänsterpartiet är ju liksom en stark stat och fördelningspolitik. Så det finns ju liksom två olika motsättningar. Men sen så finns det ju inte riktigt, det är ju mjuka mot Vänsterpartiet, och en del i det är ju att man i nästan alla partier vid någon plats i Sverige, alltså liksom lokalt, samarbetar ändå med Vänsterpartiet. Så det finns ju en helt annan relation uppbyggd med Vänsterpartiet än med SD.
Kan det inte ha att göra med också att de har varit med längre? Att liksom, för har de alltid sett som så himla ytterkant?
De har ju varit ett ytterkantsparti, ett mycket, mycket mer ytterkantsparti. Jag menar, det är ju inte jättelänge sedan de tog bort liksom kommunist Nej. I sitt partinamn. Så att det är ju klart att de har ju också gjort en resa. Och det är ju, även om man har liksom gått snabbt in mot, jag kan inte säga mitten, men bort från den historien under de senaste åren, så finns det ju ändå kvar i partiet. Ung Vänster till exempel driver ju fortfarande liksom kommunistiska tankar, ska man säga. Jag tror att de till och med har kommunistiskt med någon slags i sina parti eller i sina texter. Mm. Så att det är ju klart att det inte är att det är klart att de har varit ett ytterkantsparti också.
Okej, men vem är det som tjänar på att sätta SD och V i samma båt?
Alltså det som drev på det mest att den här formuleringen skulle in i januariavtalet var ju Liberalerna. Men man ska ju inte glömma bort att Socialdemokraterna har ju också väldigt, så att säga, historiskt svårt för Vänsterpartiet. De kan ju fortfarande prata om hur de liksom jagade ut kommunisterna från fackföreningarna eller fackförbunden eller fackklubbarna. Och att man höll rent åt vänster och sådär. Så att det finns ju en sån ådra även inom socialdemokratin.
Så vem, när då Liberalerna är de som liksom mest har tryckt på det här att ingen av dem ska få något inflytande, vad beror det på för Liberalerna, eller varför?
Jag tror att den där formuleringen i januariavtalet, det tror jag handlar mer om att inte, så att säga, särskilja Sverigedemokraterna, att ge dem den tjänsten att de fick en egen lite skavrå, utan att stoppa in ett parti till där.
Så V går då från att ha lite att säga till om till att inte ha något alls att säga till om, och upplever sig bli överkörda då gång på gång. Så i den positionen som Nooshi har från att hon har kommit in, kan man inte förstå det hon gjorde då i talarstolen där i somras?
Alltså jag tycker det var på helt fel grunder.
Ja.
Alltså det här är ju inte första gången Vänsterpartiet inte får vara med. Utan jag skulle egentligen säga att det är den här tiden 2014 till 2018 som är undantaget i relationen med Vänsterpartiet när det kommer från liksom regeringsmakten. Mm. För att, jag menar, Göran Persson har ju, ja, han uteslöt ju dem på många sätt och liksom hade diskussioner med dem och svekt dem på olika sätt. Och jag menar, jag lyssnade tillbaka på några klipp från början av 2000-talet, och redan då säger de så här: vi ska inte reduceras till ett stödparti, vi ska inte låta oss hunsas, det ska Socialdemokraterna inte få för sig. Och jag menar, det är ändå
då ska man ändå komma ihåg att just 2002 till 2006 så hade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett avtal med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kallades 122-punktsavtalet, där de hade 122 punkter som de skulle, alltså, som de skulle beta av. På
där de inga fler punkter, eller? men alltså, kan man inte ur något slags mänskligt perspektiv ändå förstå någon som blir puttad på och så till slut får den chansen att putta tillbaka, och så gör den det även om det då skulle vara på knasiga grunder?
Men sån är ju politikens spelregler. Alltså har man politik handlar ju om att skapa, det är ju väldigt sällan som ett parti får över 50%. Alltså så måste man skapa sig allianser för att få ett verkligt inflytande. Och då, är man inte med i någon allians så är man inte.
Nej.
Det finns inte
sannaste
jag hört mänsklighet i politiken på det sättet.
Nej, jag tycker det verkar orättvist. Men ja. Så vad säger ni då om Nooshi? Är hon Vänsterpartiets efterlängtade hjälte och helgon, eller är hon bara en härjig haverist?
Jag tror nog det beror på vad man frågar.
Jag frågar dig, vad tycker du?
Då tänker jag, om jag var vänsterpartist, alltså aktiv i Vänsterpartiet, då tror jag att jag skulle tycka att hon var jättebra.
Mm. Men du tycker?
Ja, nej, men som jag sa, jag tyckte det där i somras tyckte jag var helt fel grej. Alltså vid fel tillfälle. Men att Vänsterpartiet nu, i den här situationen som vi befinner oss nu, försöker så att säga tala om att vi kommer inte sitta overksamma i en vrå. Det förstår jag. Det skulle jag nog också göra. Däremot tycker jag kanske inte att hon har skött det här något vidare, med tanke på vad vi sa här i början, att jag suddig kravlista och man har inte förstått det hela riktigt. Men att man försöker flytta fram positionerna, det förstår jag.
Mm. Vad säger du, My? Hjälte eller helgon eller haverist?
Ja, jag tänker att man kan vara både ett helgon och en haverist, om man tänker att haveristen är en aktivist. För det är ju ändå det. Det visste ju Vänsterpartiet när man valde henne som partiledare också, att myllan hon kommer från är liksom aktivistiska myllan. Och just hon kom ju från liksom det här med hyresrättning. Hon kom ju från liksom aktivism kring att inte sälja ut allmännyttan. Mm. Så att just hyresfrågan, där bottnade hon ju på ett helt annat sätt. Så på ett sätt är det ju så att det här är ju ett nytt territorium för henne att förhandla politik bredare. Så att hon började liksom där hon var trygg, och nu så är hon lite mer all over the place.
Vi har samlats här idag för att ta ett lite prematurt farväl av Liberalerna. För om deras ras mot botten fortsätter i den här takten, så är det väl typ dags att begrava dem för gott. Men låt oss inleda den här ceremonin med att backa bandet till en glittrande epok för partiet. De glada dagarna. Låt oss minnas hur det en gång var. Jag riktar mig till dig, Lena. När var Folkpartiets snedsträck Liberalernas sexigaste period?
Ja, ser man historiskt så skulle jag ju säga att det var för ungefär 100 år sedan.
Det är länge sedan.
Ja, med rösträttskampen och kampen för 8 timmars arbetsdag. Det var ju en riktig guldålder för den liberala rörelsen i Sverige. Ser man lite mer i vår tid, så kanske det faktiskt var så länge sedan som början av 90-talet, där Bengt Westerberg myntade det här begreppet eget rum på långvården och fick oerhört stor genomslag för deras socialliberala krav, som bland annat avfattade det här som numera kallas för LSS.
Vad tycker du var deras sexigaste epok, My?
Ja, men det som är så intressant med Liberalerna, det är ju att de verkligen, det här med att vara liksom splittrade och ha öppna konflikter, att det är deras grej. Och det är ju, jag vill ändå hålla flaggan för högt för det i politiken med transparens, att det är ju både intressant och modigt från ett parti att ha så öppna sår ut mot allmänheten.
Mm. Jag tänkte, du var inne på Bengt Westerberg här, Lena. Han skrev ju också in sig i historieböckerna när han reste sig från soffan och gick ut i rummet när Ny Demokrati kom in. Men nu är Liberalerna redo att samarbeta med SD, vilket ju är en enorm svängning för ett parti, väl?
Ja, den har ju gått ganska fort. De var ju emot det fram till i mars i år. Mm. Nu, att samarbeta med Sverigedemokraterna, och sen dess är de inte.
Nej. Och enligt dig, My, så finns det någon slags sliding doors moment för Liberalerna. Ett vägval som kanske hade kunnat innebära att Liberalerna hade befunnit sig någon helt annanstans nu.
Ja, det är nog inte bara för mig. Det är nog för alla liberaler också. Ja. Men det var ju att man valde mellan Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag, och inte valde Erik Ullenhag. Han stod ju för en helt annan linje. Han stod ju för den här linjen som de hade innan. Att man inte ska närma sig SD. Att man inte ska samarbeta med dem på något sätt. Att de ska vara liksom ett mer frihetligt liberalt parti. Alltså de här värdena de har haft i 100 år, och som Jan Björklund också drev väldigt hårt. Men Nyamko Sabuni är ju en helt annan partiledare, och det är ju hon som har drivit igenom den här linjen att man ska närma sig Sverigedemokraterna. Hon har liksom överordnat det här med att man ska ha en borgerlig regering över de där andra ingångsvärdena.
Men de valde ändå Nyamko. Och det verkar med facit i hand hittills i alla fall kanske inte varit ett helt 100 beslut. Eller vad säger ni om henne?
Man vet ju inte hur det hade gått med en annan partiledare heller. Alltså det är ju, Erik Ullenhag hade ju inte heller kunnat ena partiet om vi skulle ta honom som ett annat exempel. Ja. Eftersom det ser ut så här, det är splittrat i hur man ska göra. Det enda egentligen de är överens om är väl att de vill se Ulf Kristersson som statsminister. Och frågan är liksom hur händer det? Alltså hur går det till? Och där är man då liksom inte överens om scenarierna. Så att en annan partiledare som hade en annan linje hade ju inte heller enat partiet. Det hade också varit splittring.
Lena, vad tycker du var liksom the tipping point för Liberalerna?
Ja, men jag har funderat mycket på det där, för att det har ju gått ganska dåligt för Liberalerna under väldigt lång tid. Mm. Men jag tror faktiskt att the tipping point kom så sent som i senaste valet. Därför att inte för att de gjorde ett så otroligt dåligt val, för det gjorde de inte, utan de fick 5,5%. Men enligt de här undersökningarna som statsvetarna i Göteborg gör med ledning av resultatet i de här vallokalsundersökningarna, så är det så att de hade knappt kommit in på egna meriter, utan det var 1,4% enheter av de här 5,5. Det var moderater som stödröstade på Liberalerna för att de sen skulle vara kvar i riksdagen. Nu hade de inte behövt det, men det är svårt att veta i förväg. Jag tror att det var den verkliga tipping pointen.
Oh shit. Men för i min bok var det ju lite det här, nu hej omogen Hashim, men i min bok var det ju lite det här när partiet bytte logga från en oskyldig blåklint till en stor snopp. Förlåt, men hur fan kunde det hända? Är det någon som har liksom bränts på bål för det här? Vad sker?
Jag var tvungen att försöka friska upp mitt minne av hur det var under den här tiden och pratade med några som var med och som beskrev det som att det var lite av den här grejen att man såg det, men man vågade inte säga någonting. För Nej. Man tänkte så här, är jag den enda som ser detta?
Du skämtar!
Och att det liksom gick så långt då till slut, att det var liksom tjejsens nya kläder, att man inte, att det liksom bara, det liksom gick igenom för att man inte riktigt såg det, och man ville inte vara den med snuskig fantasi. Och sen så var det ju liksom
ett år gamla i hela partiet.
Och sen var det liksom ett så här totalt skrattsammanbrott när man presenterade den här nya loggan.
Här är då den nya loggan som Jan Björklund då igår twittrade ut. Ja. Den är här nu och den föreställer ju ett L.
Ja.
Eller, jag ställde frågan på Facebook, det här på min TV4-sida här på Facebook. Vad tycker ni om den? Jag ska bara läsa upp, jag har en liten fusklapp här bland alla kommentarer jag fick. Ballaste partiet, det är stake i Liberalerna, full fräs. Den borde KUK-anmälas.
Men man måste ändå påminna sig om att det hade med namnbytet att göra också. Mm.
Vadå, att det skulle vara ett L menar du? Eller?
Ja.
Jo, men ett L måste inte per definition vara en snopp. Det kan vara många andra saker. Det kan vara ett L också.
Det har ju gjorts en dildo.
Nej.
Som heter det mjuka L-et. Som är blå. Ja, det är ju roligt. Men alltså, den här personen som jag pratade med sa också så här att ja, det har ju behövt justera en hel del pins innan människor, liberaler ska gå på liksom i media, för att det krävs ju bara en liten gradändring på hur pinnen står på kavajslaget för att det ska se väldigt olämpligt ut.
Gud, det här är så misslyckat. Ja.
Alltså sen är det också så här att det här är ett parti med inte jättemycket pengar och det kostar ju att ändra, så att frågan är ju när de ska ha råd att någon gång ändra tillbaka det.
Ja, men kommer de ens behöva det? För kommer de vara kvar i riksdagen efter valnatten 2022, eller är det jordfästning som gäller? Vad säger ni?
Det ser ju väldigt mörkt ut för dem, det måste man säga. Stödet för själva partiet har legat under 4%, jag vet inte hur länge.
Mm.
Förtroendet för Nyamko Sabuni är det sämsta bland alla partiledare i riksdagen.
Mm.
De har tappat sin paradfråga skolan. De finns inte ens med på 3-topplistan där på väljarnas lista över liksom vilka som har den bästa skolpolitiken. De förut låg de alltid i topp.
Mm.
Ja,
det är organ efter organ som lägger av här i liberalkroppen.
Ja, lite så.
Ja.
Men man ska ju tillägga att ett parti försvinner inte för att de försvinner från riksdagen. För att de finns ju fortfarande runt om i landet. Så partiet försvinner ju inte för att 34% i Landskrona till exempel. Alltså det finns ju flera kommuner där de har jättehögt stöd, även om de inte är hur många men så helst. Men Skinnskatteberg, Täby, Stockholm. Landskrona, Stockholm, alltså de kommer ju finnas kvar som parti på lokal nivå. Och sen så får jag även ändå säga att det känns ju deppigt. Alltså det här är ju ett parti som har funnits sedan innan demokratins införande i Sverige.
Ja.
Alltså det har ju det är ett parti med otroligt liksom långa och så här historiska anor ändå, som Lena sa innan, de har ju varit med, de var med tillsammans med Socialdemokraterna och införde den allmänna rösträtten i Sverige. De har ju liksom varit så här statsbärande under många år.
Men om vi nu då liksom lägger dem under jord och ber en sista bön. Lena, vill du säga några sista välvalda ord till Liberalerna innan vi låter dem vila för gott?
Ja, jag tycker de har gjort stora insatser för Sverige.
Mm.
Ja, men jag tänker så här, det glada 20-talet för 100 år sedan, då splittrades ju Liberalerna i två partier för att man var inte överens om liksom politiska sakfrågor. Och sen återförenades man 1934 och blev Folkpartiet. Ja, men det kanske är dags. Man kanske ska splittra sig i två partier, söka sin egen själ och återförenas om någon år.
Ta tillbaka blåklinten, annat. Släppa snopploggan.
En snopplogga, en blåklint och så låter man det långsamt sippra ut i sanden.
Aftonbladets politikpodd En runda till är slut för den här gången. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvärder och Lena Melin. Jag heter Soraya Hashim. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen så får du en liten signal när vi är tillbaka igen. Ha det fint, hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.